Ja, då var det dags igen och varmt välkomna till coachtipset med mig Kent Åkerman. Och du som har följt oss vet att vi har ett antal härliga program ute på nätet där du kan hitta allt ifrån mental träning, mindfulness till att äta rå. Och rå, det var vårt sista program innan julen, då hade vi smakradio.
Ja, det var ju trevligt, eller hur?
Ja, och gott var det också.
Gott var det också.
Och den som tog till orda nu, och ni som lyssnar på oss, vet att det var Anders Hansson, den ständige bisittaren här.
Just så.
Just så. Nu har vi gått in i januari och då hade vi smakradio. Förra veckan så hade vi kroppsspråk. Kroppsspråket ljuger.
Ja, det var otroligt intressant faktiskt.
Ja, hur vi kunde få ut kroppsspråk i radio. Men ja. Ni som missade det programmet, ni är varmt välkomna att gå in på radio.coachtipset.se där ni för övrigt hittar då en mängd verktyg och annat. För att vi vill vara din sporre och motivation i vardagen. Och vardag är det nu igen, äntligen måndag. Som vi brukar säga. Helgen har förflutit och du har inga tonåringar än, Anders, va?
Nej, inte än.
Inte än.
Det kommer, det kommer.
Det brukar bli så, de blir större och större.
Mm.
Jag har en på gränsen.
Du har det, just det. Han är så gammal nu.
13 i år.
13, ja.
Så att du får väl se där om vi kan få några härliga tips idag. För idag så ska det handla om att coacha tonåringar. Det ska handla om att kanske coacha tonårsföräldrar.
Ja, det kanske är det svåraste egentligen.
Hur mottagliga är vi? Eller ska vi bara bestämma? Dagens gäst tycker att du ska skriva ditt eget livsmanus och vem dagens gäst är kommer alldeles strax få reda på.
Hej, jag heter Blossom.
Hej, jag heter Annika Dopping.
Hej, jag heter Elisabeth Gummesson.
Hej, jag heter Thomas Gavelli.
Hej, jag heter Lars-Erik Unestål. Du lyssnar på coachtipset med Kent Åkerman.
Det är alldeles riktigt, det är coachtipset med Kent Åkerman och dagens tema är att coacha tonåringar. Hur skapar vi motivation, hur skapar vi engagemang och delaktighet och hur får vi till bra samtal med våra barn, med våra barn som nästan är vuxna men ändå inte vuxna utan de är på gränsen där. Dagens gäst är Mia och hon heter inte bara Mia, hon heter Mia vadå?
Ja, vad var det? Börjesson var det, va?
Börjesson, ja, vem bryr sig? Orka? Ja, vadå?
Jag kunde det ju, Kent.
Ja, det är bra. Och det är sånt som vi ska prata om idag också. Ungdomars språk. Kan vi förstå dem? Vill vi förstå dem? Och Mia kommer lite senare, hon säger själv så här. Vuxnas främsta uppgift är att förmedla hopp till unga människor som av olika skäl sliter med livet. Hopp om att livet består av många chanser och att det alltid finns nya dörrar att öppna. Så... Vad händer det då?
Ja, sorry.
Nu får du lägga av där inne.
Ja.
Är du tonåring eller?
Ja, som inte, tonåring.
Du bryr dig inte.
Jag tänker trotsa idag.
Ja, lite trotsig. Hur gör vi med det här trotset och så vidare? Och du som har barn som är tonåringar eller kommer snart att bli tonåringar, lyssna. Och du som överhuvudtaget själv kanske är lite tonåring och lite upprorisk i dig själv kanske också ska hänga kvar och lyssna. För att vi kommer ge dig tips, tankar och perspektiv kring dagens tema att coacha tonåringar och också coacha dig som förälder. Så missa inte, lyssna på programmet. Du kommer få inspiration, igenkänning och en hel del goda verktyg utav oss här idag. Mia Börjesson som sitter här i studion hos mig ska prata om coacha tonåringar. Och jag, Kent Åkerman. Coachtipset Radio lyssnar du på. Välkomna tillbaka till studion här i Göteborg och tillsammans med mig sitter här Mia Börjesson och Mia är auktoriserad socionom, coach, handledare och inspiratör och är med i dagens program och temat är hur coacha och samtala med tonåringar. Mia arbetar som handledare och inspiratör i olika projekt när det gäller hälsofrämjande psykosocialt arbete. Och det ska bli intressant, jag kanske ska börja och ställa den frågan, vad är det för någonting? För vi vill ju vara ganska enkla och rätt på för att ge dig verktyg som lyssnar där ute. Och hon jobbar då främst med barn- och ungdomsarbete. Hon jobbar även med föräldragrupper. En hängiven entusiast och inspiratör samt författare till 3 stycken böcker, bland annat Motivation och medkänsla om att samtala med tonåringar och den senaste om lust och längtan, förälskelse, flört och kyssar i tonårslivet. Så att vi får se om vi kan få lite sån här backlash och komma ihåg från vårt eget tonårsliv, Anders, här idag.
Det hoppas jag verkligen. Ja,
så vi inte revolterar allt för mycket som vi har gjort här inledningsvis då. Varmt välkommen till programmet, Mia.
Tack.
Vi sitter ju här i ett snöigt Göteborg och ska prata att ta hand om varandra och kanske ta hand om familjen och så vidare. Hur kommer det sig, alltså om vi tar kort din bakgrund, socionom, handledare, coach och så, hur kommer det sig att du riktar in dig sedan på att jobba med tonåringar? Var började det någonstans liksom?
Ja, när jag blev socionom tidigt 80-tal så var jag ung själv och jag tror att det var en orsak att jag hade ganska nära till ungdomstiden själv och ville vara med och göra skillnad. Mm. Ville vara med och spela roll. Och jag har alltid tyckt om det där när det inte är färdigt. Och det är ju inte tonårstiden och tonåringar. Nej. Utan de vill gärna nya saker. Öppna för nya idéer. Man vet aldrig vad som kommer. Och så är det väldigt mycket humor. Mm. De har, tonårstiden innehåller mycket av det som jag tilltalas av. Energi, men, kraft, humor.
Men du har jobbat med annat också innan, eller?
Nej, alltså jag har varit socionom i över 30 år och hela den tiden så har jag jobbat med tonåringar. Mm.
Mm. Först inom kommunal verksamhet?
Ja, och sen privat. Eller jag jobbar i Norge, i skolprojekt i Norge. I Norge jobbar frivilligorganisationer väldigt mycket ihop med kommuner. Det är en lag i Norge att, att kommunen ska jobba med frivilligorganisationer. Så det är helt annorlunda ut.
Något att ta efter i Sverige kanske?
Det tycker jag absolut. Jag tror att det berikar varandra. Ja. Alltså du kan inte det jag kan och jag kan inte det du kan. Men ihop blir det väldigt bra. Mm. Det har varit jättespännande att få vara med i Norge. Jag har gjort en stor satsning på psykisk hälsa i skolan. Mm. Sen har en idé om att alla ska få vara med. Man ska inte välja ut en speciell grupp, utan alla tjejer och killar behöver ha bra självförtroende och jobba med sin självbild och få positiva upplevelser. Mm.
Är det där som är själva kärnan i det hela, att stärka självförtroende och självkänsla?
Ja, alltså hälsofrämjande arbete utgår från frågan, vad är det som leder till att barn och unga, eller vuxna för den delen också, behåller och ökar sin hälsa? Mm. Alltså vilka faktorer bidrar till att du och jag mår bra? Man frågar inte, vad har du för problem, eller vad är det för brister, eller vad har du för tillkortakommande, eller vad kan du inte, utan man fokuserar mer på, vad kan du? Och kan du utveckla det ännu mer? Mm. Och vad har du för resurser? Och kan andra hjälpa dig? Att man tittar också i omvärlden på det vi brukar kalla för friskfaktor.
När vi då pratar om det här, och när vi pratar lite innan vi kom i sändning här, så kommer vi prata om andra, alltså, som pratar om sånt här, men de gärna problematiserar det. Mm. Hur ser du just på att problematisera något som kanske inte är något problem från början? Alltså, du har en annan, ett annat förhållningssätt.
Ja, men i Sverige kanske det bor inte riktigt 1 miljon tonåringar, men väldigt många tonåringar. Och de är mer olika än lika. Mm. Och det är en sorg, tycker jag, att man alltid talar negativt om tonåringar och tonårstid. Mm. Och att man förstår att det alltid blir kriser. Det handlar om risker och risktagande och problem och att man konflikter. Och så ser det inte alls ut för alla. Mm. Utan alltså, de här 800 000 tonåringar som finns, de hanterar ju det här på helt olika sätt. Mm. För många är det här en fantastisk tid där man går med i föreningslivet, engagerar sig för andra, driver miljöarbete, blir veganer, förälskade, reser ut i världen. Så att jag skulle önska att man hade en mer nyanserad bild på tonåringar och tonårstiden än vad man har.
Om vi bara håller kvar vid det här, tonåring, 13, 14, det är 7 årskullar. Liksom. Mm. Vad kommer egentligen? När börjar vi kalla barnen eller barnen vuxna i den åldern? När börjar vi kalla oss tonåringar?
Alltså någon gång efter andra världskriget, ibland brukar jag skoja och säga att man uppfann tonåringen mellan Elvis Presley och Beatles. Mm. Alltså före Elvis Presley fanns inga tonåringar någonstans. Och det var väl det att man hade en idé om att barnet behövde en längre tid på att förbereda sig. Mm. Alltså om jag tittar på mina mor- och farföräldrar som var födde slutet på 1800-talet, början på 1900-talet, så var ju de barn i 14 år. Sen blev de vuxna. Mm. Men jag kan titta på min pappa som var född 1935. Han gick 5 år i skolan, jobbade 1 år på gården och sen började han jobba på fabrik. Mm. Alltså de hade ingen ungdomstid och det tyckte man inte var så lyckat. Så då började man i västerlandet, och det här är jätteviktigt att komma ihåg att nu snackar vi om västerlandet. Mm. USA, Kanada, norra Europa.
Att barn... För i österland så är det fortfarande...
Yes.
Från barn till vuxen och kanske ännu tidigare.
Ja, det är ju Australien, man brukar ibland säga norra halvklotet, men Australien och Nya Zeeland har ju tillhört brittiska samhället, så där ser det ut ungefär som här. Men där bestämde man någonstans att barnet skulle få de här ytterligare då 13-19 år att förbereda sig, inhämta kunskaper och färdigheter, träna och öva. Så att det var en...
Får man lov till att göra det då? För du sa ju inledningsvis att det kanske inte riktigt är så. För samtidigt som man lägger plattformen för resten av sitt liv så har man möjlighet att prova på saker. Absolut. Och bejaka eller förkasta saker också för att ta med sig som erfarenheter.
Ja, jag tycker att man får göra det. Jag tror att det är viktigt att man får göra fel. Man kan välja om, man kan göra om, man kan revidera, man kan plocka med sig, öva, träna. Det är ju hela livet, det är fruktansvärt. Oavsett vilken ålder egentligen, och säga att nu är det färdigt. Jag tänker ibland, det var någon som sa att ett samtal är ingen resa, det är en destination. Eller samtal är en resa, ingen destination. Så tänker jag om livet överhuvudtaget. Tonåren är ingen destination, det är en resa. Och den kan ibland gå fort, ibland sakta. Ibland går vi av på en station. Ibland väljer vi en annan.
Du har ju mött och möter då, kan jag tänka mig, tusentals tonåringar genom ditt jobb. Det som du har gjort och det som du fortsätter göra både i Sverige och Norge. Vad ser du idag då 2012, den största utmaningen som en tonåring i ett skandinaviskt land då, Sverige och Norge, har? Vad är det för problemställningar att stå inför och så vidare?
Alltså, den stora utmaningen tycker jag är mod. Att tacka ja. Att få en självbild som säger att jag får prova. Livet består av många chanser och många möjligheter. Att inte ha en negativ självbild, det är ju förkrossande. Alltså, de barn och ungdomar som växer upp i Norge och Sverige kommer få massor med möjligheter och chanser. Men det spelar ingen roll om du inte tackar ja. Du får gå i skolan i 12 år minst i Sverige. Men det spelar ingen roll om du inte tackar ja till att gå i skolan eller tackar ja till att lära dig nya saker eller tackar ja till att delta i de utmaningar som erbjuds. Det tycker jag är en stor utmaning.
Har du sett någon förändring där genom de senaste åren? Att tonåringar har blivit bättre på att ta för sig, tacka ja, eller att man kanske vill söka tryggheten istället?
Jag tycker det är väldigt svårt att säga sådana där förändringar. Alltså jag kan se några förändringar som jag tycker är väldigt positiva. Och det är att tjejer och killar är mer kompisar idag än förr. Alltså att förr kanske det mer handlade om partnerskap. Jag tycker att tjejer och killar umgås mycket mer med varandra. Om man frågar killar i nian, skriv 3 av dina bästa vänner på det här pappret. Du får göra det helt anonymt. Förnamnet på 3 eller 5 av dina bästa vänner. Så är det ju alltid någon av motsatta kön. Gör man samma sak för tjejer så blir det samma svar. Det är alltid någon av motsatta kön. Och det tror inte jag att det var så när jag började. Och det tycker jag är väldigt positivt.
Att man kan umgås med motsatta kön utan att det är någon sexuell attraktion.
Att man är vänner. Också att man, tycker jag, kan rikta sig till olika åldrar på ett annat sätt, tycker jag också är en positiv utveckling. Alltså när du och jag gick i skolan så var 7:orna, 7:orna, 8:orna, 8:orna, 9:orna, 9:orna. Det var väldigt otänkbart tycker jag. Idag tycker jag också att ungdomar är mycket mer flexibla. Så finns det ju en annan öppenhet idag. Jag menar, de kan trycka på några knappar så får de kontakt med folk i hela världen.
Den här öppenheten, och vi ska komma tillbaka till det lite senare också, troligtvis, alltså hur man pratar och vad man pratar om. Så vidare. Kan du se några skillnader där också kring sex och homosexualitet och avvikande, dittan och duttan? För som vi pratade om när jag var liten, så pratade man inte om sånt. Och kanske med kompisarna, möjligtvis, och absolut inte hemma. Kan du se några skillnader där?
Ja, men grejen för dig och mig, Kent, var ju att våra föräldrar hade ju aldrig varit tonåringar. De hade ingen aning om... Alltså, när du och
jag var födda innan.
Ja, de var ju födda innan. Och jag menar, för dig och mig var ju inte det här så komplicerat att göra någonting annorlunda, någonting nytt, att frigöra sig, inta nya arenor. Musiken var ny för dem, kläderna var nya för dem, livsstilen var ny, filmerna var nya, allt var i stort sett nytt. Men du och jag har ju varit tonåringar, och det är inte så himla stor skillnad egentligen på att vara tonåring idag. Flickorna ska bli kvinnor, killarna ska bli män, sexualiteten ska ta nya former, hjärnan utvecklas. Och vi har ju tillgång till det här. Alltså det är mycket samma musik, samma filmer, samma mode, eller samma, men liknande i alla fall. Och det tycker jag kan öppna många dörrar. Sen är det viktigt att vi vuxna inte fortsätter att vara tonåringar, utan att vi är vuxna. Men att vi har ju tillgång till det på ett annat sätt. Sen måste jag bara säga så här, det är jättesvårt för mig att uttala mig generellt om tonåringar. De är kanske 800 000.
Men du har mött ganska många.
Ja, men de är mer olika än lika.
Och sen behöver man kanske inte vara tonåring. Jag lyssnade på ett grannprogram, en annan kanal här, och då var det en drygt 80-årig tanta som ja. Frågade henne om musiksmak. Det var ju tonåringsmusik.
Ja,
ja. Så, ja men den låter nära, det, ja. Den är ju skitbra. Ja. Alltså, hon var helt... Ja. Hon kan inte vara, nej, är hon över 80? Ja. Liksom. Ja. Sitter det här med tonåren, alltså min fråga då, sitter det här med tonåring i åldern egentligen?
Nej men vet du, jag tror att det var så här att för det var inte bättre förr kanske, men just det här kanske var bättre i alla fall, att då laddade vi tonårstiden väldigt positivt. Mm. Många av oss som är födda på 50-60-talet, vi längtade efter att bli tonåringar. Mm. För då skulle vi få göra saker vi inte fick göra innan. Många dörrar
Anders,
öppnades.
Anders, du är senare va?
Mycket, mycket senare.
Ja, just det.
Jag är ju ung, vet jag.
Vi kan höra din tanke om sen om tonåring.
Men sen, idag tänker jag många gånger, undra hur det är att vara 10, 11, 12 år idag och vänta på tonårstiden när vi snackar så negativt om det. Alltså, vänta till du blir tonåring och man pratar om att då blir det konflikter i hemmet och då är det massa risker och sånt där, va?
Men min fundering då, jag har ju en kille som är precis på gränsen, han blir 13 i år då. Gör man verkligen det? Pratar man på det sättet idag?
Om man då har föräldrar
som är kanske från säg 35 till 50. Någonstans pratar man på det sättet. Oh, snart är du tonåring, då kommer det bli ännu jobbigare med allting. Och hej och det, så.
Jag tänker på, jag får ju väldigt ofta, nästan varje vecka, inbjudningar till att komma och prata på föräldramöte.
Mm.
Och vad vill man ha för tema? Jo, man vill ha problem.
Mm.
Alltså droger, våld, nätmobbing. Alltså man problematiserar den här åldern. Det är ju inget, det är nästan alla någon som säger så här, kan du komma och prata om fördelar med att vara tonåringar på 2000-talet? Det tror jag aldrig har fått den förfrågan. Eller liksom någonting, vad är det som är bra med att ha en tonåring i huset i förhållande till småbarn? Och det är klart att det är helt andra utmaningar, men det finns ju också massor med bra saker.
Du har en hel del föredrag och sånt, och vi kan ju fundera lite på hur kom du in på det här att hålla föredrag först? Så. För att du jobbar som socionom och det var ju en till en och kanske då med mamma eller pappa också eller så, i samtal. Och sen så ställer du dig på scen och jag har ju lyssnat på det och det är ju grymt inspirerande.
Tack.
Få med dig publiken och Emma, och du är spot on på allting. Sen du är rätt på, bara så, wow, igenkänningsfaktorn är hög. Med mycket pondus. Alltså hur kom du in på den arenan?
Jag hade ett fantastiskt jobb. Jag arbetade i många år på ungdomsmottagningen i Partille. Och där var jag en av de som var ansvarig för sex och samlevnad. Och träffade där varje år väldigt många nior. Och de som gick i trean på gymnasiet. Jag fick träna mig i många, många år med en publik som talar om de tycker att det är bra eller dåligt. Som ger en bra coaching. Det här önskar vi. Det här vill vi. Så här tycker vi är bra. Inte sitter och väntar på att det kanske blir bättre om 5 minuter. Eller det kanske blir bättre efter pausen. Utan är väldigt tydliga vad de vill och önskar och drömmer om.
Så var det dåligt så gick de?
Ja, det kan man gick, men alltså väldigt tydligt visade det. Så att jag är oerhört tacksam. Jag fick träna. Jag tror att det har hjälpt mig att bli den talare jag är idag. Att ungdomarna har bidragit till det. Sen får man väldigt mycket respons av en ungdomspublik på många olika sätt som hjälper den också att utvecklas. Så det var så det började. Ja.
Och ett av dina teman där är i huvudet på en tonåring. Vad handlar det om? Vad funderar man på? Vad tar du upp på en sån föreläsning exempelvis? Vad är det för funderingar som du adresserar? Då? För du gör ju det också på ett sådant sätt. Du tar det utifrån verkliga case. Liksom. Det är inte så att det här borde man, för har man kommit till den åldern så ska man tycka och tänka så här och det är det här man tänker. Utan du tar ju exempel. Liksom. Vad är det du plockar upp om du ger något exempel?
Så jag har haft förmånen att träffa väldigt många 19-åringar de sista åren i olika skolprojekt. Och de där är väldigt tacksamma att fråga om ni tänker tillbaks. Barndomen och tonårstiden ligger på andra sidan. Vad har varit bra? Vad har ni fått mer av värde? Vad har varit till nytta? Vad har varit viktigt och värdefullt? Och då är det ju de här sakerna som ofta kommer tillbaka. Att under tonårstiden så ska man frigöra sig. Det är en stor uppgift. Man ska alltså börja utveckla eget livsutrymme. Börja ta egna beslut. Förbereda sig för vuxenlivet. Och i frigörelsen så finns det en provokation. Att göra någonting annat än föräldrarna. Välja sitt eget. När barn är små så är ju omsorgen 100%. Och för varje år som går så ska ju barnet börja ta hand om sig själv, äta själv, klä på sig själv, gå själv och leka själv och så vidare. Under tonårstiden så ska det här ytterligare, och när man är 20 år så tänker man att man kan göra allting själv. Och det blir ju en sorg i det. Omsorgen minskar, så att jag tänker att i frigörelse så finns det en sorgeprocess. Och den tycker jag ofta kommer upp, det här med att är jag ensam i världen, vad tycker de andra, hur ska jag ta mig framåt, vad vill jag, drömmar, idéer och tankar.
Och då pratar ju sorgeprocess ur tonårens perspektiv, ja, och jag förmodar att det är likadeles egentligen med föräldrarnas perspektiv. Det även om man tycker vad gött det ska bli när de flyttar hemifrån, men samtidigt så, oj vad tomt det kommer bli.
Sen tror jag också att tonårstiden kan påminna den vuxna om de drömmarna man själv hade som tonåring. Och blev livet sånt.
Vi ska komma tillbaka till det här och vi ska prata Utöja, eller jag inte pratar så mycket Utöja kanske, men och branden, diskoteksbranden i Göteborg. Vi ska titta lite på självförtroendehjulet som du pratar en hel del om, och hur vi verkligen påverkar våra barn. Jonas här har på Facebook skrivit, du har funderingar om uppfostran av tonåringar, ja, här kommer mina tankar, det funkar bra för oss. Att vara förälder innebär inte så mycket att sätta gränser för sina barn, då är det ju mina gränser. Och vill de revoltera så är det gränserna som är det första som bryts. Istället handlar det om att vägleda och inspirera barn att finna sina egna gränser. Att få dem att känna respekt för andra människor och andras egendom. Att det är deras egna värderingar som sätter gränser för rätt och fel. Då är det mycket lättare att fortsätta leva efter det man känner rätt, även i tonåren, även när klasskamrater gör annorlunda. Det här låter väl som bomull i öronen, va?
Ja,
sunt tänk, eller? Det handlar om att bygga upp sina barns självkänsla så att de vågar och vill stå emot dumheter och grupptryck. Undrar om han läst din bok. Det handlar om att se sina halvvuxna barn som jämlikar, att respektera deras kunskaper och färdigheter, att fråga dem om råd i frågor som jag inte vet så mycket om. Att göra saker tillsammans och inspirera varandra, att släppa sin egen prestige, låta barnen briljera. Att redan i barnåren bygga upp en kompisrelation, men med auktoritet som kan leva kvar in i deras vuxenvärld. En av våra lyssnare som kommenterar uppfostran tonåringar på det sättet. Vi ska fördjupa de här tankarna. Vi ska fundera lite till på det här. En sista fråga innan vi släpper in Cindy Lauper här. Girls just wanna have fun. Är det någon skillnad på tjejer och killar? Är det så girls just wanna have fun och killar de håller på att sporta? Är det någon skillnad på tjejer och killar? Jag vet att du inte gillar de här generaliseringarna för 800 000 tonåringar. Ja, men jag ställer frågan ändå.
Det är klart att när vi lever i ett samhälle där det inte är samma för att vara man och kvinna, så klart att det påverkar pojkar och flickor också. Självklart. Sen har det hänt mycket både för pojkar och flickor. Alltså pojkar har vågat att anamma fler kvinnliga sidor och tjejer fler manliga. Men tyvärr skulle jag vilja kanske säga, det är väl den enda lilla punkten jag är rätt pessimistisk. Det går väldigt sakta med jämställdheten. Så att det är klart att det inte är lika att vara flicka som att vara pojka. Det är såklart.
Vi ska komma tillbaka till den frågan, och så får Cindy sjunga lite om att girls just wanna have fun.
Coachtipset med Kent Åkerman.
Tjejer vill bara ha kul. Vi sitter här i studion Coachtipset Radio tillsammans med Mia Börjesson, som är inspiratör, ska jag vilja säga, kring det här med att coacha och samtala med tonåringar och stärka självförtroende, stärka självkänslor. Vi hade ju ett inpass här från en av våra lyssnare att redan i barnaåren bygga upp en kompisrelation, och du skulle vilja kommentera den tankegången här.
Det är inte säkert att han menar kompisrelation, för jag tror att det är viktigt att vuxna inte är kompisar. Kompisar har de, och det behöver de inte ha i vuxna, utan vuxna ska vara vuxna. Jag tror att det är jätteviktigt. Utan en vänskap kan man däremot ha, men att vara förälder innebär också andra saker än att vara vän.
Han skriver också män med auktoritet.
Men just det där med kompisar, då är man precis på samma nivå, gillar samma saker, skrattar och samma saker, har samma tankar. Och jag tänker att ett barn som växer upp behöver beskydd. Och kompisar är ungefär på samma nivå. Och det är inte tanken, utan en vuxen har också alltså både rättighet och skyldighet att beskydda, att hjälpa det här barnet. Ibland brukar jag likna det där vid en flygplats. Jag vet inte om jag gjorde det när du lyssnade på mig när jag föreläste.
Nej, det känner jag inte igen. Och våra lyssnare har inte hört det.
Nej. Alltså, när barnen växer upp så skulle man kunna säga att vi vuxna ska sitta i cockpiten. Vi kör, va? Vi drar i spakar och trycker på knappar. Nu ska vi äta mat. Jag är inte hungrig, säger barnet. Jo, det är du visst, säger vi. Mm. Nu ska vi gå och lägga oss. Jag är inte trött, säger barnet. Jo, det är du. Nu får du gå och lägga dig. Vi bestämmer känslor och alltihopa det där, va? Mm. Och så ska det ju vara när barnen är små. Men jag tänker ibland sen när jag är ute och flyger. Nu satt jag på Frankfurt bara för några dagar sedan. Och det är ju fascinerande. Alltså det kommer flyg varje minut, känns det som. Mm. Och inget krockar, inget kolliderar. Vem vad vilka ser till på en flygplats att det här fungerar? Mm. Ja, vad säger du, Kent? Vem är det som ser till det?
De som sitter i tornet.
Ja, just det. Mm. Och det är det jag tänker med tonårstiden. Att när barnen blir tonåringar, då ska du och jag flytta ut i flygledartornet. Vi ska inte dra i spakar och trycka på knappar längre. Och det är lite det som han är inne på. Mm. Utan då ska vi sitta där och bestämma avgångstider och ankomsttider. Bestämma destinationer, startbana, landningsbana, passagerare, bagage. Och jag tror att det där är jätteviktigt. Att vuxna sitter i flygledartornet. Mm. För är det tomt där, då vill inte barnen börja flyga. Nej. För vem vill flyga? Tänk dig själv, du och jag skulle flyga iväg. Ja. Och så sitter man där och så säger kaptenen, du, nu har de som jobbar i flygledartornet gått hem, så jag får ta ner det här planet bäst jag vill. Då är jag helt säker på att jag skulle ropa vänd dem. Mm. Det kan man ibland se hos en del barn som inte vill bli stora. Mm. De beter sig inte adekvat för sin ålder. Och ibland tänker jag att det beror på att de inte har någon i flygledartornet. Mm. Inga bra rådgivare, ingen beskydd. Mm. Och det är jätteviktigt. Mm. Och därför tycker jag det är viktigt att man inte är kompis. Mm.
Du säger ju i dina föreläsningar bland annat att alltså, det handlar inte om att coacha tonåringar, det handlar mer om att coacha föräldrarna.
Ja.
Hur tänker du då?
Alltså, med coaching tänker jag att det handlar väldigt mycket om vad vill du? Vad önskar du? Vad är du på väg? Och vill du dit på något sätt, va? Mm. När föräldrar kommer till mig så har de oftast varit hos andra och pratat förut. Mm. Eller varit på andra samtal. Och då har det handlat om, vad har du för problem? Vad är det som hindrar dig? Och man talar väldigt mycket om vad det är som inte fungerar. Coaching för mig är, vad vill du? Mm. Vad skulle kunna fungera? Vad har fungerat en annan gång? Mm. Och då blir det ju helt andra frågor, helt andra innehåll i samtalet. Och det tänker jag att föräldrarna kan ta med sig också till samtalet med ungdomen. Att alltså kritik, tillsägelser, alltså hot, det vet ju vi som föräldrar att inte det fungerar. Nej. Utan du måste hitta ett annat sätt att förhandla. Och det gillar jag med coachingen. Mm. Att man är fokuserad mer på vad vill du, vad önskar du och allt. Och då säger de, ja, men då skulle tonåringen bara säga att de vill ha det och det och det. Jag tycker inte det. Är du ärlig i ditt uppsåt? Alltså visar du respekt så får du respekt tillbaks. Mm. Respekt är ingenting man kan kräva, det är någonting man vinner. Mm.
Om man då som tonåring idag, alltså det ställs ju sådana krav, känns det som, från alla håll. Man ska bli vuxen tidigare. Jag läste någonstans också att idag så är man är något, kanske till och med 2 år tidigare än sin ålder i sin mognadsgrad. Och det menar på att man tvingas på liksom att vara mer vuxen, ta mer ansvar. Mm. I skolan idag så ska du ju ta ditt ansvar väldigt tidigt, du ska med alla grejerna och så vidare. Mm. Är vi som människor verkligen funtar att kunna göra det? Om vi börjar den.
Så jag tror att det är bra att vara barn. Alltså det är bara 12 år du får vara barn. Det är väldigt kort tid. Mm. Och att det är viktigt att få vara barn. Jag är inte så där fond av att låta sexer flytta upp på högstadiet. Mm. För jag tror att det är viktigt att få det där sista barnåret. Och om vi skulle börja fundera på och räkna upp allting som barn ska kunna, så skulle vi ju få hålla på här hela kvällen. Alltså det tar alldeles för lång tid för att de ska kunna så jättemycket. Mm. Och därför tror jag det är viktigt att barn får vara i fred från tonårstiden och tonårsuppgifter och tonårstankar. För jag menar, om 11-12-åringar ska göra samma sak som tonåringar, vad ska de då göra när de blir tonåringar? Mm. Och om de ska klä sig som tonåringar, hur ska de då klä sig när de blir tonåringar? Och det tror jag är nackdelen, stämmer det här med att gå på disco. Det tyckte ju vi i vår generation var jättespännande, för det fick vi göra när vi blev tonåringar. Mm. 13-åringar, de har gått på disco sedan de var 6 år. Tycker inte att det är kul
visst,
idag?
Visst. Mm.
Och där kan jag också känna sånt där föräldraansvar, att vi hjälper dem med att också säga att det är bra att vara barn. Mm. Det är kul att vara barn. Mm.
Man hör ju ofta, som sagt, från vuxna inte minst. Mm. Jag möter ju en hel del vuxna. Så, men det där är gammalt, det var redan hemma. I min familj har vi alltid gjort så. Att man har med sig saker hemifrån. Hur mycket påverkar vi som föräldrar egentligen våra barn? Alltså jag har hört en annan aspekt, så nej, men jag har inte blivit påverkad alls utan mina föräldrar. Jag gör precis tvärtom. Och då kan man undra hur mycket man blir påverkad. Alltså, hur stor... Alltså hur djup vattenavtryck gör vi liksom i våra barn? Hur allvarligt är det? För jag tror att de som lyssnar på oss nu, oj, när jag hör detta, aj, jag skriker, jag gör ju det, jag gör ju dittan och duttan, så aj, jag har ju förstört dem helt och hållet. Alltså, är det så farligt om man höjer rösten någon gång eller gör fel eller så, läser någonstans man borde gjort så här och så vidare? För jag tror att som förälder också så är det ganska kämpigt hela tiden att hur ska jag göra?
Det var det många frågor.
Ja, alltså det var en fundering. Så men, hur stora avtryck gör vi inte våra barn? Är det så farligt om man råkar trampa i klaveret? Man ursäktar sig och så går vidare. Kan barnet ta en sån sak? Eller ta någon?
Så jag tror att aldrig förra föräldrar varit så medvetna om vilka avtryck de sätter. Mm. Jag tror att aldrig förra vi har haft så föräldrar som är så bra som vi har idag. Mm. Och när jag säger det på föräldramötet så blir de helt chockerade och tittar på att jag har kommit på fel liksom föredrag, för de tror att de ska få skäll. Men någonstans handen på hjärtat så tror jag att varje föräldrageneration tänker, önskar, drömmer om att jag ska göra lite bättre än mina egna föräldrar. Ska göra lite annorlunda än dem och absolut lite bättre. Mm. Och därför tror jag att varje föräldrageneration är lite bättre än den föregående. Mm. Men i och med att vi kan så här mycket om barns behov idag, att vi kan så mycket om barns utveckling och vet vad barn behöver, så ställer det ju också krav. Mm. Donald Winnicott är en av mina absoluta favoriter. Han har skrivit många bra saker och en är ju den här med att vara good enough. Mm. Det kommer från honom. Han myntade det här för många, många, många år sedan i England. Han satt efter andra världskriget bland annat och svarade för oroliga föräldrar på frågor vad kriget hade gjort om barnen. Och då myntade han det här att det räcker att vara good enough. Mm. Och att alltså, alla föräldrar gör ju fel. Jag tycker samtidigt att det är viktigt att visa att man är människa. Mm. Alla människor gör fel. Mm. Det är livet. Alla människor har sorg. Mm. Alla människor blir förbannade, frustrerade, ledsna, ilskna, sorgsna, upprörda, besvikna. Det tillhör livet och det ska inte vi skydda barnen från. Men det är viktigt att vi kan ta hand om det på ett sätt så att det inte går ut över barna.
Mm. Vad har du för tips att ge då om man som förälder kanske brusar upp sig för man själv är stressad eller säger någonting som man inte menade eller som barnet kan ta riktigt så här, shit, jag är inte älskad, jag är inte så. Har du något tips där? Vad ska man göra som förälder då? Ska man ursäkta sig? Ska man bara släta över det? Ska man bara gå vidare? Eller ska man överösa dem med världens finaste presenter dagen efter? Eller vad har du för tips och tankar?
Alltså om man förälder känner att man har gått över gränsen, då tycker jag man ska be om ursäkt och förlåtelse. Mm. Och det tycker jag är så bra. När vi var små så var det otänkbart att vuxna kunde be om ursäkt. Mm. Alltså tanken att vuxna gjorde fel mot barn, det fanns ju nästan inte. Det tycker jag är guld att det har ändrat sig. Mm. Vuxna gör ju inte rätt. Nej. Säger inte rätt saker. Sen är det ju viktigt någonstans att om du känner som förälder att du ständigt misslyckas, så är det ju skitjobbigt. Sök hjälp. Mm. Vi har ju fantastisk hjälpapparat i vårt land. Mm. Nästan alla kommuner erbjuder föräldrasupport av olika slag. Mm. Och det finns ju många sådana olika program som kan hjälpa föräldrar att få nya verktyg. Mm. Sitt inte själv och känn det misslyckade gör fel, utan sök support hos andra. Eller fråga vänner, du kanske har bekanta, släktingar du har förtroende för. Vänd dig till dem, men var inte själv. Mm. Det tycker jag är jätte...
Ensam är inte stark.
Nej.
Och inte, och det är inte så att vara tonåring heller, utan det är bättre att prata. Alltså, om det är nu tonåringar som lyssnar här, det är bättre att ta upp de funderingar du har.
Absolut.
Med föräldrarna och inte, om inte föräldrarna så finns det också support för tonåringar.
Och det kan ju vara en del av frigörelsen också, att man faktiskt ska börja ha ett privatliv gentemot sina föräldrar.
Och prata med
någon. Och då är viktigt som förälder att ge barna arenan att ha ett privatliv också. Mm. Det tror jag är superviktigt.
Just. Jag tänkte vi ska gå vidare och prata lite kring hur barn uttrycker sig, eller tonåringar uttrycker sig, de på gränsen in i vuxenvärlden här. Men först bara lite kort då, för ni som lyssnar då, du möter ju många, vi pratade om sorg förut när man blir tonåring och det är sorg för föräldrarna när de lämnar och så vidare. Du har ju bland annat jobbat med diskoteksbranden i Göteborg, det var någonstans på 80-talet va? Och Utöja nu senast, där du har varit djupt involverad. Kan du ge några erfarenheter, lärdomar från sådana ganska stora tragedier så att säga?
Det är att ensam inte är stark. Mm. Tillsammans är viktigt i de lägena. Mm. Väldigt viktigt att det här får vi ta oss igenom tillsammans. Mm. Och igen är det rätt, livet är ju inte rättvist. Livet är inte konsekvent. Livet är inte schysst i alla lägen. Mm. Och så är det att vara människa. Det var som en kille sa till mig, du, livet är ett helvete, Mia, därför måste det ibland vara lite himmel. Mm. Och det är väl därför det är så viktigt att vi har varandra. Mm. Jag brukar säga så här, att jag är inte i självhjälpsbranschen, jag är tillsammansbranschen. Mm. För att, och det tror jag vi behöver trycka på allt mer, mm. att det är bra att man har goda tankar om sig själv och att man håller på med affirmation och att man gör en massa bra saker för sig själv, men det räcker inte hela vägen fram när det händer någonting som gör ont, utan då behöver vi varandra väldigt mycket. Mm.
Kommer såren att läkas? Kommer man kunna gå vidare? Det är en dum fråga kanske. Man måste för livet gå vidare. Men alltså, hur ser det som läget ser ut just nu?
Ja, för de allra flesta verkar det vara så. Alltså, för de har, men då gäller det också det här med att det finns andra, det finns support, det finns möjlighet att sörja. Det finns mycket också det här att ta hand om sig, äta bra, sova bra. Fritidsaktiviteter är en stark friskfaktor till exempel. Om du har en optimistisk hållning, tilltro till framtiden. Mm. Att också omgivningen låter dig lämna det som har gjort dig illa.
Mm. Och det är väl ett utav dina mantran också, att ingjuta hopp om att det finns en framtid för alla.
Ja, men alltså den 22 juli så stannade ju världen på något sätt. Mm. Och jag fick en särskild klump i magen. Jag tror att alla som jobbade med ungdomar när diskoteksbranden var mer eller mindre kom i kontakt med det. Och alltså jag bara kände så här, nej, inte en gång till. Mm. Men redan dagen efter, eller kanske 2 dagar efter, så sa jag till mig själv, men Mia, du kan ju faktiskt åka till Norge nu och säga att så här gjorde de som klarade sig bra i Göteborg.
Eller, nej, erfarenheten.
Ja, alltså det här ledde framåt, det här hjälpte, det här gav stöd. Mm. Och det var det, tänker jag lite Stoltenberg när han pratade om att han tackade Sverige. Jag tror att det var många från Sverige i olika sammanhang som kom till Norge i det läget och erbjuder sig att så här har vi gjort. Sen kan de mycket i Norge, kanske är bäst i världen på krishantering. Mm.
Vi är inne i ett samtal om att coacha tonåringar, att coacha tonårsföräldrar, och vi lyssnar på Mia Börjesson som är socionom, coach, handledare, inspiratör. Vi har precis pratat lite kort kring Utöja erfarenheter och diskoteksbranden som var i Göteborg för ett antal år sedan. Vi ska komma tillbaka igen och prata lite mer kring självförtroendehjulet och just det här att vara i tillsammansbranschen. För mamma och papparollen har ändrats, plastmammor, plastpappor, syskon med mera. Har man en mängd, 40 000 gifte sig ungefär, tar man siffran från 2007 så var det 48 000 gifte sig, men 20 000 skilde sig. Det var ju inte samma par kanske, så det finns en hel del skilsmässobarn. Jämfört med 1900 så var det bara 1,5% i förhållande till, alltså det var 400 personer som skilde sig i förhållande till 31 000 som gifte sig. Så vi har ju en förändring där också i gemenskapen och så vidare. Vi ska komma tillbaka till det för att sen avsluta med lite goda tips för att finna mer trygghet, delaktighet och engagemang och självförtroende i det här med att coacha tonåringar och coacha föräldrar. Hej, jag heter Christer Perfjäll. Du lyssnar på coachtipset med Kent Åkerman. Och det är inte bara Kent Åkerman som är i studien idag, utan vi har också Mia Börjesson här och vi pratar kring att coacha tonåringar och tonårsföräldrar och hur vi kan stärka självförtroende, självkänslor och öka på modet, för det var det som Mia ansåg att det är det som är den största biten, att våga säga ja till det som kommer framför dig som tonåring och kanske tonårsförälder också, våga be om ursäkt när du kanske har gått över gränsen. Vi pratade precis innan musiken här kring att vi är då i gemensamhetsbranschen, gemenskapsbranschen sa det snarare, inte självhjälp.
Tillsammansbranschen
så var det. Och vi har ju ändå då plastmammor, plastpappor, plastsyskon och så vidare. Och, i vilket hänseende, alltså hjälper det eller så här, för då, nej men pappa sa, mamma sa, min plastmamma så, alltså, det är många som ska vara med och forma den här tonåringen.
Alltså om man frågar tonåringen själv så kom ihåg nu, alltså, det finns inget generellt svar. Nej. Men mitt, men alltså, svar. Den känslan jag har av det är att det är väldigt bra att ha 4 föräldrar. Det är väldigt bra att ha 6-8 vuxna omkring sig. Mm. Det är ju inte så att om du börjar på en arbetsplats att alla tycker lika. Jag kan inte riktigt förstå det här, varför alla vuxna runt ett barn måste tycka lika. Att det ska vara konsekvent. Livet är inte konsekvent. Folk tycker inte lika.
Nu hör ni det alla ni där ute. Ja, bra,
alltså,
basta.
Ja, alltså så ser det ju inte ut i världen. Sen klart att det blir komplicerat om man är väldigt oense. Mm. Men jag skulle önska att vuxna funderade på vad som var bra för barnet. Mm. Att man inte i alla lägen sätter sig själv först. Ibland måste man göra det av olika anledningar. Mm. Men inte alltid, utan man funderar på vad som är bra för barnet. Mm. Alltså jag tänkte på den här boken som kom, som heter Happy Happy, som blev så otroligt omskriven. Jag tyckte det var en del historier där som verkligen grep tag i mig. Just det här när styrfamiljen fungerar. Att det kan vara fantastiskt att få syskon i olika åldrar, tillgång till vuxenvärlden där det inte är din förälder. Där du faktiskt kanske kan i frigörelsen, du ska frigöra dig för dina föräldrar, lever kanske i konflikt med någon. Har andra vuxna i din närhet att vända dig till. Mm. Eller du kan ju också faktiskt som barn och ungdom leva i en familj där de vuxna inte beter sig på ett bra sätt. Mm. Marie Ljungstedt har skrivit en fantastisk del i den där boken om hur hon bara väntade på att hennes mamma skulle lämna hennes pappa som drack alldeles för mycket. Mm. Så att, det är ju inte så att skilsmässor är lika med olycka. Ja. Ibland kan det faktiskt, tror jag, vara likhetstecken med lycka. Och det verkar som man inte får säga det i Sverige. Men
och det var ju lite så som jag la upp bollen här innan musiken också. Att vi har så mycket skilsmässor och så vidare att påverka detta.
Ja.
Men du ser att det kan vara positivt också.
Ja, alltså, skilsmässor är väl inte positivt, men alltså, du kan inte välja vad som ska hända dig i livet. Det tror inte jag. Men du kan, alltså, du har ett val när det händer, hur du tar det.
Underbart, och det får bli våra slutord. Tack snälla Mia Börjesson.
Tack.
Och du som har lyssnat på Coachtipset Radio med mig, Kent Åkman. Och vi kommer tillbaka nästa vecka. Tack.